Välkomna till tolkning pågår. En podd där vi tolkar livet, tolkar texter. Det är jag, Anders Blomqvist, som idag poddar tillsammans med
Olof Bråligen heter jag. Och jag har fått bli hembjuden här till på sköna fåtöljer hos Anders. Vi har tidigare jobbat ihop för väldigt länge sedan. Och då så har vi fått ny möjlighet att tala om den gode herdens söndag. Jag är präst och jag är numera präst i sjukhuskyrkan i Lund. Jag har jobbat under många år med ungdomar och i församlingsarbete. Och nu får jag ett fördjupat arbete i själavård. Mycket tacksam för det. Spännande.
Välkommen hit, Olof. Som sagt, det är tredje söndagen i påsktiden. Påsken är definitivt inte över bara för att vi har firat påskdag, utan vi är mitt i den. Det är underbart. Den gode herden är tema. Och du har sagt ja till att jag ska läsa första omgången som en text, Johannes.
Så här står det i Johannes kapitel 10. Jesus sa: sannerligen jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus: sannerligen jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Liv i överflöd.
Tack. När du sa ja till det här uppdraget så nämnde du i ett sms att du har vallat får i din barndom. Kan du berätta om det? Det är inte vanligt att jag hade en herde bland mina kompisar.
Nej, det är spännande. Jag har som många barn vuxit upp med syskon, och så har man tjatat på sina föräldrar och sagt: kan vi inte ha husdjur, en katt eller en hund och sådär. Och i vårt fall så var det så att min stora syster tidigt visade tecken på allergi. Och följaktigt så kunde vi inte ha något husdjur. Men efter att ha sonderat lite grann så upptäckte mina föräldrar att det här med allergi var kopplat till vissa husdjur, dock inte till får och lamm. Utan där gick det lättare att vistas bland de djuren faktiskt. Så var det på det viset. Vi bodde i en by, och en av herrgårdsägarna hade djurhållning med får just som huvudsak. Och när min stora syster var så där precis i skolåldern, så var det en tacka som dog vid födseln. Det är inte så vanligt. Och då blev det ett så kallat nappflaskelamm. Och min mor som är företagsam av sig, hon sa: ja, men vi kan väl sköta den nappflaskan. Och så blev det så att när jag var cirka 3-4 år så växte vi upp med ett lamm i trädgården, och ibland också inomhus. Det är ganska roligt när man tänker på det nu. Det blev som ett hus, så det knackade på fönsterbläcket när vi ville ha sällskap på morgonen. Och så fick vi öppnade verandadörren och så hörde dessa där. Så att det är min tidigaste erfarenhet av detta med lamm och kor som vi är.
Ja.
Och sedan så fortsatte detta, så att vi hade relation till fåraherden här, eller till den som skötte djuren. Och sedan flyttade vi, och då så fick vi ett par får med oss som vi hade i trädgården i en liten inhägnad som vi flyttade. Inhägnaden var byggd vid en träram på 2x2 meter ungefär, så flyttade vi den varje dag, så vi kom ut grönt gräs. Det är speciellt sätt att ha på med sina ägg. Men samtidigt så var det då andra bönderna som hade större fågelhjul, och det är det vi ska komma till i berättelsen här. Att som djurhållare i Sverige, fågskötare i Sverige, så måste man se till att den här fågskocken, gruppen av individer, får möjlighet att få nytt färskt bete. Mm. Och då behöver man valla dem.
Ja. Och den vallningen, tänker jag, måste ske lite olika på bivens tid och idag. Du berättade lite grann innan om hund, vallningshunden som hjälper till. Och den rösten blir ersatt kanske av en fin pipa som hunden lyssnar till för att kunna snyggt och fint från den ena inhängan till den andra. Mm. Och då tänker jag på den här rösten. Herdens röst är ju till fåren. Herden idag, djurhållaren, pipan till den här hunden då. Det är så det stämmer, va?
Ja, absolut. Alltså, det blir en styrning. När det är en större grupp som ska förflytta sig, så blir det väldigt viktigt med att hålla samman gruppen. Och där kommer hunden in. Och det som du, om man förflyttar sig från det svenska landskapet till det skotska eller engelska landskapet, så kan vi någonstans se de här irländska fårhundar och så vidare. De snabbt och smidigt springer runt och skapar en ram, en folla, en
klonk som rör sig.
Ja, precis. Så att hunden blir den som skapar ramen runt omkring var djuren ska röra sig någonstans. Mm. Och hunden lyssnar ju givetvis då på bonden eller helen, som då liksom säger, ja men det är inte det där bara på sådär. Så att där finns den kommunikationen som vi är inne på mellan då herden och hunden, som då gör att fågelskocken kan röra
sig. Men i Mellanöstern, i alla fall förr och lite grann nu, så jag har sett ett antal herdar utanför Betlehem under några år. Och jag har sett både gammal och ung eller herdarna. Alltså jag har sett en liten flicka med långt hår, en liten kjol och en liten kvist bara.
Ja.
Inte någon lång herdestav, det hade jag vet om hon hade. Men hon hade en liten kvist.
Ja.
Och som hon visade och rörde fåren och lammen. Så skulle röra sig bara med ett litet område, eller som jag såg i sluttningarna i bergen. Så tänkte jag, blir mina fördomar liksom då, är det en stor kar med skägg och stor hede? De här gamla, nästan söndagsskolepranserna. Här var en liten flicka, kjol, långt hår och en kvist. Och det var så skönt att bryta den fördomen, den mönstret som man kan ha. Hur ser en herde ut? Det blev omvänt för mig. Ja, det kan se ut väldigt olika.
Ja.
Precis som också får. Är det kollektivt som en fårskock fåra jord? Eller är det en samling av individer, som du sa?
Ja.
Jag tror det är en fördom. Vi använder det ordet, det är en riktig fårskock. Alltså, de vet man ju precis som man är. En riktig skock av fårskallar. Alltså, de är lite halvdumma i huvudet. De bara följer en röst. Allihopa. De är sådana. De som är kristna, de som är sådana, de som är på MFF. De som är på MFF, de som är konservativa, som är lyssnar på Trump. Alltså, vi samlar ihop. I fördomsfullt och etiketterar. Det är väldigt, väldigt vanligt. Men hur är det egentligen? Är det individer även i din samling? Du hade två stycken som...
Ja, absolut. Alltså det... I vår lilla då, trädgård, så är det absolut individer, men lika väl om man tar poängen då som bonden är till, där det då är 30 stycken individer, så är min upplevelse och erfarenhet är just att det är individer nämnda vid namn med omsorg. De står i relation till varandra, alltså det finns ju i en fårjord, får man säga, så är det ju då olika syskonskap och kusinskap. Och när man rör sig och flyttar sig, så blir det viktigt att man håller sig till den närmsta, att det finns en förflyttningsmodell, skulle jag vilja säga. Och också i en större grupp så är det någon som är lite mer framträdande, en ledartacka. Min erfarenhet från den svenska på hållningen, så är det att ha koll på ledartacken och stå i relation till ledartacken är förutsättning för att hela jordens påskocken och jorden ska flytta på sig. Och antingen så kan man då använda en hund för att kliva på, eller bara en liten kvist som lite grann som man ger en liten punkt att här går en gräns, men fortsätt framåt. Och det var här som vi som barn då fick vara med, just att vandra på från ett stängsel och sen så längs en grusväg upp till skogen där de då skulle gå på sommarbete. Och då var ju att ha koll på ledartacken, att den liksom fick lite lagom fart på sig och visste vart den skulle, så sprang den några små lampor och var jätteliknande och sen några som bromsade lite hasarna efter sig. Mm. Och då blev detta att vi barn då var lite vid kanterna där fram så att de inte spred sig ut på potatisåkern eller på sädesåkern och stötet, utan att de höll sig i närheten utav passagen skulle röra sig. Och sen likadant att man då fick puppa lite på dem som faktiskt stod och betade under solen medan tacken hade flyttat på sig. Men ofta så jag inbillar mig att någonstans finner individerna, de har relationer till varandra och de finner någon form av trygghet att vara någorlunda tillsammans. Så att, om det är ett lamm som är nyfiken och springer iväg, så hör man ganska snart också en tacka som dräker och hoppar tillbaka. Det är min erfarenhet.
Det här med röst, tänker jag på. Det står ju att Jesus säger då, den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten. Han som på fåren hör hans röst. Han ropar på sina får med deras namn och för ut dem.
Ja.
Det tycker jag är så fantastiskt. En bild då. Det är en liknelse, det är en bild, en parafras på Gud och Jesus. Att Gud känner oss vid namn. Så det är också kallat oss vid namn. Och känner oss utan innan. Och då blir Gud bilden av herden. Jesus säger jag är gode herden, också då identitet. Och Gud känner oss var, inte som skock, inte för oss på sjukhuskyrkan eller vi som bor i Malmö eller vi som bor i Lund eller vi som bor i Oxie. Utan vid namn, du är Anders, Olof, jag känner dig vid namn och du är min och jag är din herde. En väldigt fin identifikation och därmed inbjudan till tillhörighet, inbjudan till relation, som allt det handlar om, det hela har relation med herden. Den som kan puffa, den som leder, den som styr, den som hjälper, den här staven då som kan puffa, blir ju på något sätt också i den mest kända Saltarsalmen. Om staven där nere, din käpp, lilla kvisten och din stav gör mig trygg.
Just precis.
Den tryggheten, trygghetsstaven då, som man kan hjälpa till att puffa till eller kanske visa vägen eller kanske lyfta upp den under en lång stav man som fallit, mota bort, kanske slå någon vinddjur, mota bort och så. Så staven blir en symbol, inte bara som en biskop går lite snyggt så i mittgång i position, utan det blir ju ett vapen ibland och det blir en kärleksfull puffning ibland.
Den har verkligen goda funktioner. Ja. Precis, att den kan att den skyddar utåt mot utifrån kommande hot när herden med sin skott rör sig över det fria landskapet så att säga, så är det ju då var finns något annat som hotar. Och likadant så är det då den långa gör det möjligt att puffa lite på de som har stuckit lite i vägen liksom, för att komma in i det trygga området igen. Så att det där med jag har tänkt mycket på just att herdens grundläggande funktion är att skapa den trygga ramen inom vilken de här individerna och den här fågeln kan då röra sig på näring, på livskraft och utvecklas. Jag tänkte på en sak innan, alltså om vi rör oss till den Palestina Israel i den här tiden när Jesus tar fram den här bilden, så är det ju också detta att det troliga är att på på natten, under ett tillfälle på natten när djuren ska sova, så var man innanför någon form av stängsel eller kanske en stenmur eller något sådant. Och då såg jag det som att det var, kan vara flera stycken öga som samsade som en större hängna på natten. Och sedan så när det gällde att leta bete gick man ut med sin åjord och ledde den till nytt färskt bete och vatten och vilar, det som behövs för dagen. Men just att man kan tänka sig, jag tror man kan tänka sig en mur, och någonstans var det då en öppning där man skulle komma in. Och det är där i den öppningen som vi hör här då att jag känner igen rösten. När min herde ställer sig öppningen och ropar, kom nu alla mina två. Ja, då känner jag igen rösten därför att vi så att säga umgås dagligen. Den herden och jag då är på oss, så är det vårt dag, vi hör varandra dagligen, så det är lätt att känna igen rösten. En daglig relation, daglig kommunikation. Och sen är det då ytterligare, om vi då tar den här grindöppningen. Du som sa det här att då när man måste vakta och när man, och då sätter man sig i den grindöppningen. Där är den då bilden när Jesus säger jag är grinden. Så är det att jag är den som är i den utgången. Som öppnar sig både på trygghetens område eller det paradisiska landskapet, frihetens landskap, där det är bra för att vi uttalar oss till.
Ingång och utgång blir också spännande.
Ja, ingång och utgång blir också spännande.
Jag säger så. Så säger han väl också här. Men han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna vete.
Ja, precis.
Och han ska bevara din ingång och ditt utgång. Komma ut i livet och komma in i livet.
Ja.
Jag tänker på, jag har både bild då och vetskap om att vi har precis firat påsk och vi är inne i påsktiden. Och julen varar den till påska, ingen rolig sångmelodi. Och det är vid julen som herdarna får budskapet om det fantastiska först.
Just det.
Och av änglarna sjunger och de blir rädda och det kanske finns de här fårfållorna. De är finnas flera herdar, det är många herdar kanske, det är två av alla, det är fyra herdar. Och stora flockar som är runt där på Betlehemsängen och det är de som får reda på först. Det är lite häftigt. Nu i påska så var det kvinnorna som fick möta den uppstående först och berätta för de övriga påskarna. Och i julens stora mysterium så är det alltså hela. Och vad jag förstår var helarna in. Jag sågs inte som speciellt goda.
Nej.
Det var ganska långt ner på listan på yrken.
Det förstår jag också när jag lämnade mig de här texterna. Det var ju lite låg status och det var inte ovanligt att det också fanns bland hela de som tog för sig. Så den här motbilden som inte så säger att se upp för tjuvar och sånt, det kanske var en verklig trygg realitet här på, i nattens mörker. Jag vet.
Eftersom de oftast kanske inte ägde fåren, utan de var lejda herdar.
Ja.
Och en lejd herde behöver inte betyda att de sköter sitt jobb. Det är många av oss som inte äger någonting eller egna företagare och så. Men att det fanns vissa då som var tjuvar och banditer. Och kopplingen också till tjuvar och banditer, det är bara nyligen så blev två sådana tjuvar och banditer, kanske inte alls var hela, så var mördare på allt sätt, korsfästa till höger och till vänster.
Ja,
om denna Jesus som inte hade gjort någonting gott. Och en av dem ångrar sig.
Om den Jesus
sa. Jag vet inte bara att hon är det i huvudet.
Ja, det är sant.
Men du.
Jag tänkte på det här, vi nu där vi... Och som texten då bjuder in till mig, just rösten och känna igen rösten. Och om jag återvänder till min barndoms vallningar så var det inte så. De två vi hade i trädgården, de började ju bräkas på att vi steg utanför dörren. De kände igen våra röster. Och nu kommer de och nu vill vi ha mat. Så där fanns det sådana kommunikation. Men när vi gick med den stora påjorden som hade betat på uppe i skogen och sen skulle beta ner i gården. Då var det inte riktigt så att de hade känt vår röst dagligen. Så vi använde andra redskap för att ta dem med oss. Så att då fick vi kallar dem med hjälp av små puffar eller så. Så jag tror här skiljer sig också från då Betlehemstidens herdar, att man skulle så nära relation. Och det är kanske en poäng som Jesus vill titta till. Den dagliga bönens närhet till att Jesus är vägen till livet, till fullkomlighet och liv. Så vill jag någonstans tänka.
För
varje individ som är kallad till sitt namn.
Ja. Det kan vara en fin avslutning, tycker jag. Nu har det gått 20 minuter.
Tackar för att jag fick vara med i detta samtal och alla de minnen som det faktiskt rätt i mig också, att få dela detta samtal med dig.
Tusen tack!
Tack!